Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Det här avsnittet av Sanny och Svensson är sponsrat av Amazon Prime Video. Om du lyssnar på den här podden så har du förstått att hockey är mer än bara tre perioder på is. Om man lever hockey, sover hockey och äter hockey så är man inte nöjd när slutsignalen ljuder. Man vill ha mer. Därför tror vi att du kommer gilla dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video, där William Nylanders Toronto Maple Leafs är ett av lagen som följs av Amazons kamerateam närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Sanny och Svensson.
Podplay.
En riktigt rafflande hockeyvecka ligger bakom oss, och Sanny och Svensson, ja, det ligger 99 eller 98 avsnitt bakom oss, och nu har vi kommit till avsnittsnummer 99.
Det finns ju bara en nummer 99. Skäms ni alla andra som någon gång har försökt bära det numret? Det är såklart Wayne Gretzky, the great one. Han har på 1487 matcher i NHL gjort 2857 poäng under 20 säsonger. Och är faktiskt det brödraparet med Brent Gretzky som har gjort mest poäng i NHL tillsammans. Då ska vi veta att Brent Gretzky gjorde 4 poäng på 13 matcher. Mm, det räckte för att vara det bästa brödraparet med the greatest one in the hockey history.
Shane passing deep to Taylor to Gretzky. He scores! He's done it! Wayne Gretzky, the great one, has become the greatest of them all. The leading scorer in the history of the National Hockey League.
Under veckan så har Rögle BK tagit sin första titel i klubbens historia när man blev Champions Hockey League-mästare, och det är en riktig fjäder i hatten för den klubben, och ett, man får säga, ett delmål på vägen ändå för bröderna Abbott och den satsningen som görs i nordvästra Skåne. Vad är ditt intryck efter att de har tagit CHL-guldet?
Ja, men till att börja med skulle jag vilja dra det ännu längre. Att det är bra för svensk hockey. Det är stort för svensk hockey att det fortfarande är ett svenskt lag som är mästare. Frölunda har ju varit fenomenala i CHL. Det också, Luleå har ju vunnit den turneringen. Och nu då Rögle. Varje gång ett svenskt lag, ett landslag eller ett klubblag spelar internationellt så är det viktigt att de vinner. Så ur den synpunkten är det riktigt bra. Sen också känslan av att vara vinnare, vara ett vinnande lag. Jag underskattar inte gärna den betydelsen. Nu har Rögle liksom lärt sig vinna. Det var en avgörande match. Det var semifinal, det var kniven på strupen. Även kvartsfinalen mot Frölunda. Så jag är riktigt imponerad av Rögle BK.
Och man får väl verkligen säga att Daniel Saar har spelat en riktigt avgörande roll sedan han kom hem, va?
Ja, det, så är det ju. Det är ju en klassspelare. Han visade det i fjol, och även om han inte har varit fullt så liksom dominant i KL, så har han visat direkt. Man ser ju på en del andra spelare som kommer från KL då att det behövs en inkörningsperiod. Det behöver verkligen inte Daniel Saar. Så att, sjukt imponerad. Stort grattis till Rögle BK som förening, till liksom hela organisationen och spelare, och framförallt grymma fansen som dominerar på läktaren.
Trycket i Ängelholm, det höll ju högsta Europaklass även i även när de låg i Allsvenskan, skulle jag väl nästan vilja säga. Det har ju alltid varit signifikativt, ja, men, för Rögle att man har haft dem med sig, sina, ja, men, fans alltid.
Men pausa lite där. Alla har ju sagt det. Jag har ju varit i spelat mot Rögle med Färjestad, och jag upplevde inte att det var så där våldsamt tryck, utan alla sa det är så tryck när man spelar i Ängelholm. Det måste ju ha höjt sig ett par snäpp liksom. Det är klart att du har ju varit där och jobbat när Malmö har spelat, eller stått på läktaren när Malmö har spelat back in the days. Då är det klart tryck. Men nu känns det som att varenda match de spelar, då är det ju, det är sånt jäkla drag i hallen.
Jo, men det är klart att det har steppats upp, men samtidigt, jag har varit på matcherna, Vita Hästen har varit Ängelholm, och det har ju ändå lik förbannat varit ett bra drag där, även om det har varit en tisdagkväll mot Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. Så det har de alltid haft, och de har alltid backat sitt lag, så att, och de har ju faktiskt aldrig fått känna på någon framgång fansen under alla åren, egentligen mer än uppgångar till SHL, vilket inte ska underskattas på något sätt alls, för att det är väl kanske det härligaste man kan uppleva som fans egentligen. Men jag var inne där på Daniel Saar. Han är ju en spelare, han har ju avtal i KHL nästa säsong. Jag får ju höra på lite omvägar här att man försöker lösa det, att han ska spela i Rögle från och med nästa säsong också, alltså från start då. Men det finns ett intresse från Schweiz också. Det kommer bli en lite annorlunda situation här. Det är rätt mycket spelare som vill hem från KHL. Jag skulle säga att nästan alla svenska spelare vill väl hem från KHL som läget är i Ryssland.
Det tror jag. Man får ha respekt för att det liksom finns kontrakt. Spelare, liksom, än så länge så äger den ryska föreningen man har kontrakt med. De äger ju liksom spelarlicensen eller liksom transferkortet. Så att jag tror alla spelare kommer hålla sig undan från att uttala sig någonting om sin framtid. Just av den anledningen att man sitter liksom i en rysk klubbs knä i form av transferkorten.
Ja, för vi har fått en fråga från Edvin Åström. Hur tror ni att spelarnas uttåg ur KHL kommer att påverka svensk hockey nästa säsong? Många hemvändare borde höja klassen på SHL och Hockeyallsvenskan, då de kanske inte får istiden om de vill gå ner i Hockeyallsvenskan. Vi har fått frågan även från Nikola Söderlund, Joakim och Trummens är inne på samma spår. Vad kommer hända med marknaden? Jag är inne på, eller vad jag har hört här, så är det ju väldigt många spelare som vill, alltså då pratar vi inte bara svenska spelare. Där finns 39 spelare som svenska spelare som har spelat i KHL den här säsongen. Det är 33 utespelare och 6 målvakter. Målvaktsmarknaden är ju tuff som den är. Alltså, schweizarna kommer ju inte kunna ta emot alla de spelarna som kommer från KHL, och det kommer bli naturligt att det kommer hamna mycket spelare från de ligorna i SHL och Finland och Tyskland, kanske till och med Österrike.
Jag pratade faktiskt lite med lite kontakter jag har i Schweiz just om den här saken. Och Schweiz kommer ju förutsatt att ett lag går upp då från B-ligan. De är 13 lag i den serien i år, och går ett lag upp från B-ligan, det är då Olten eller Klåten som har ekonomiska möjligheter att göra det. Om något av de lagen går upp, då kommer man utöka till 6 importer per lag från 4, vilket betyder att det är 28 importer till 14 lag gånger 2 extra importer. Så där kommer det ju sluka lite importer. Men där kan man ju säga att Fribourg då, som valde att signa Jussi Vainio, Växjöbacken till exempel, i tidigt skede, de sitter ju, jag ska inte kalla Jussi Vainio för Svarte Petter, men de hade ju kunnat fått för de pengar han la på Jussi Vainio, hade de ju kunnat fått en, liksom en KL-toppspelare. För det är ju nog alla överens om att det kommer att bli klubbarnas marknad nu. För det kommer att vara mycket spelare på marknaden. Och det som har varit spelarnas marknad under så många år, det kommer nog växla till att bli klubbarnas marknad. Visst, de bästa spelarna kommer fortfarande känna väldigt bra, det kommer att ha budgivning. Men där underskicket precis under, där kommer man att kunna gå, trycka ner lönerna lite. Och jag har ingenting emot det som bekant. Jag älskar ju de bästa spelarna, de som lockar publiken. De ska ha riktigt smetat med betalt. Och så fyller man på med bra spelare underifrån. Så att jag tror att det kommer att bli spelarnas marknad på, eller förlåt, klubbarnas marknad på ett tydligare sätt nu.
Vi kan konstatera att du inte hade fått ett Schweiz-kontrakt till kommande säsong om du hade varit aktiv.
Nej, det hade jag nog inte fått, och jag trodde fan aldrig jag skulle få det heller. Så att men alltså, kartan kommer ritas om. För jag menar, vanligtvis så samlas ju KHL-klubbar. De har ju samling så här, mitten på juli så börjar deras träningsläger. Jag är ju väldigt svårt att se en importspelare och åka till Ryssland 15 juli för att börja en försäsong inför KHL. Och de spelarna som inte har vänt hem nu, jag hör att det är många spelare som fortfarande liksom sitter på tanken och återvända till respektive land, men det finns en osäkerhet med hemfärd, transferkort och diverse saker som vi var inne på i podden förra veckan.
Ja, och jag var ju inne där på Daniel Saar, han är ju redan hemma. Jag skulle nästan kunna garantera att vi aldrig kommer att se honom i Torpedo Nizhny Novgorod igen. Men det finns ju även andra spelare förutom Daniel Saar då, som redan har kommit hem. Det var ju en väldig tur för Saar och Marek Rivik och alla de här spelarna att att Torpedo först missade slutspelet. Nu kom de in igen för att Jokerit hoppade av slutspelet. Men det var ju de som hamnade utanför slutspelet när KHL då bestämde sig för att man skulle kicka igång slutspelet efter OS. De hade ju ändå lite flyt, får man säga.
Så är det ju. Och samma sak som Theodor Lennström. Jag menar, ska han vända tillbaka? Det kanske blir att han fortsätter i Sverige eller i Schweiz för den delen. Men det som är ändå som en intressant twist i det här. Då bara gör målvaktsjämförelse. Gustav Lindvall i Skellefteå. Det var ju du som sa att det fanns KL-bud på honom. Det fanns ju ett rejält hot då för Skellefteå i förhandlingen med Gustav Lindvall. Att okej. Okay, signar vi inte honom nu så sticker han till KL. Skulle den kontraktförhandlingen återupptas nu så hade väl Skellefteå sagt att ja, men åk till KL du då. Ta med dig familjen och åk till KL du, men det här är det du får. Och så vänder vi på det. Matt Tomkins då i Frölunda som enligt ryktet hade ett jättebud då från Färjestad men valde KL istället. Han sitter ju nu i en sits där potentiellt Färjestad skulle kunna säga du får hälften av det här kontraktet, för det är det man kunde komma landa in en målvakt för, oavsett om det är Dominic Forge eller om det är Tomkins till exempel.
Och Lasse Johansson som bestämde sig redan i november för att det här var det sista han gjorde i Ryssland. Han är nu rätt nöjd med att ha signerat ett förmodat långtidsavtal med Frölunda. Men jag tänkte på det Magnus Hellberg då som Växjö ville ha här nu inför deadline och säkert var beredd att ge ytterligare några år. Nu signar Växjö upp Emil Larmi för denna säsongen. Gjorde ett utköp av honom från hans finska klubb och betala en lön för nästa säsong. De kommer ju inte kunna ta in Magnus Hellberg på nästa säsong. Så nu är det väl så att Magnus Hellberg kanske letar någonting i Sverige och ska han då hamna i typ Färjestad?
Nej, lyssna nu. Spaningen för 2022-2023. Magnus Hellberg till HV71. Kommer
ihåg vad du tänker
först.
Så.
Ja, men de går upp.
Den är inte alls dum.
För om eller när HV går upp, som jag var inne på i fredags, så kommer HV, det är inte ett lag som kommer säga så här, första året blir tufft, det handlar om att liksom hålla oss kvar. Om det blir via kval eller så, det har ingen betydelse, vi ska hålla oss kvar. HV kommer ju vara ett lag som kommer upp, om de nu kommer upp, och vad ambitionen var topp fyra, och då kommer de kunna lasta på en sån, som Magnus Hellberg till exempel. Men du, vi stannar upp lite vid Rögle Skellefteå som möttes i lördags, vilket var en helt brutalt jäkla bra match. Om vi bara liksom låser oss fast lite vid de lagen. Tänk dig då Rögle, det laget som de ställer upp med nu. Det är ju ett jättestarkt lag. Då saknade man Brithén, Tambellini, Samuel Jonsson och Lesund i den matchen. Nu är Lesund borta resten av säsongen. Och jag vet, spelare är skadade, det är sjuka, det är borta hela tiden. Skellefteå har haft en räcka med matcher period tidigare när man har haft sjuka. Och jag tyckte ändå till Skellefteås försvar att de hade inte krämer riktigt, de hade inte energi, de hade inte ork i den där matchen, vilket jag kan köpa och förstå. Men tänkte de två lagen framöver nu med hur kartan ritas om då i hockeyvärlden och hockey-Europa. Du har Oskar Lindberg, du har Per Lindholm som kan komma hem. Jag vet inte vad som händer med David Rundblad till exempel, alltså Skellefteå. Men tänk på Rögle då, Simon Ryfors vänder hem från KL, eller från NHL och AHL till exempel, vilket kan betyda att de får en linje med Ryfors, du har Tambellini om han nu ska gå center, alternativt du har Brithén, du har Ludde Larsson, du kan Anton Bengt som kan gå center där. Det är liksom, det är ett jättestarkt lag de kan få.
Men du, om jag bara, nu pratar jag inte om centra, men om man slänger in Jakob Lilja i den leken också då?
Ska han? Just det. Ja, han skulle lika gärna kunna, ja, oj. Han har ju visserligen varit i både Linköping och Djurgården, och Djurgården var väldigt framgångsrik.
Jag tror, men jag tror ändå Jakob Lilja är en sån, nu när han har sett att Dennis och Ted Brithén och Daniel Saar, och det har ju ändå varit det gänget där som är födda i början av 90-talet som har drivit Rögle här nu, och han är ju egentligen den sista kvar, i alla fall på forwardsidan, som inte är där nu. Han har gått väldigt bra i KHL, eller väldigt bra kanske, han är en av de bättre svenskarna den här säsongen i KHL. Alltså han är väl säkert lite lockad i alla fall kan jag tänka, men nu spelar han faktiskt inte i Ryssland, men han spelar ju trots allt i KHL, han spelar ju i Kazakstan.
Ja, ja, det finns ju namn där ute, vilket alltså, det kan ju bli liksom det SHL eller det elitserien som var innan KHL, där du hade, i mitt fall i Timrå, där du hade Timo Pärisinen, Mika Pyrrö och Rico Hall. Det är en kedja som topp finska spelare i Europa. De har ju de senaste åren valt och spela i KL. De kommer kanske kunna välja då Sverige igen.
Men då vattnas du nästan lite i munnen på mig. Nu tänker jag Esa Keskinen, Mika Niemnen, Juhari Hiabi.
Jarmo Myllys. Och
exakt.
Men, om man ser hockey i stort då, svensk hockey, tratten upp till SHL kommer ju vara tajtare och mindre då rimligtvis. Vilket betyder att hockeyallsvenskan kommer stärkas. En sån som till exempel David Lilja i Karlskoga. Kanske Lukas Wernblom också i Mora. De kommer rimligtvis kanske kunna spela eller en säsong till i hockeyallsvenskan, vilket betyder också att Mosito Bagenda, Jocke Tillin i Oskarshamn, de kanske måste gå ner till hockeyallsvenskan och trycka ner. Då får du ju ytterligare kvalitet i serien neråt, så att det kommer ju öka konkurrensen på alla hockeyettan, hockeyallsvenskan, SHL, även juniorserierna kommer kunna bli bättre.
Du ser framför dig att det som blir över i Södertälje hamnar i Huddinge nu, eller?
Ja, men de kanske ligger i samma serie nästa år, Huddinge och Södertälje, kan jag säga. Och då säger jag inte att Huddinge kommer gå upp, utan det finns ju faktiskt risk att Södertälje åker ur.
Men du, jag vill stanna vid också där. Du var inne där på Oskarshamn. Jag tänker på sådana som bröderna Sohorna. Bara se till att signa de avtalen så fort som möjligt om jag är bröderna Sohorna.
Ja, lite så är det ju. Absolut. Och då får ju de helt den här spetsen kvar. Då trodde man inte att Oskarshamn kanske skulle få behålla de spelarna. Så självklart för Oskarshamns del så har ju de satt sig i en helt annat förhandlingsläge med tanke på världsläget. Men det är också liksom intressant. Vi var inne på att snudda lite vid Rögle där, till exempel deras centersida. Du kan ju också, du har väl avslöjat att Fredrik Olofsson ska vara klar för dem också, och Rosdahl. Jag menar, då skulle du kunna ha Sar, om han då blir kvar eller är kvar i nästa år. Du skulle ha Sar, du skulle ha Ryfors, du skulle kunna ha Everberg, du skulle ha Tambellin, du skulle kunna ha Olofsson, du skulle kunna ha Rosdahl. Du skulle kunna ha Ludde Larsson, Stål Lyrnäs, Bengt. Alltså det är ett brutalt lag man potentiellt skulle kunna få.
Då har du räknat med att Leon Bristedt är ut ur leken också, för där vet vi att det har funnits i alla fall bud från Schweiz och Nordamerika också som lockar till viss del. Han är ju väldigt, väldigt bra, Leon Bristedt.
Ja, jag tror att det är en sån spelare som man nog har räknat med att tappa och kanske då på sikt få tillbaka, men till nästa år så har jag nog räknat bort honom. Men det är också det, hur ser det ut? Det är Seattle var ju nya från och med den här säsongen. Det är 50 nya kontrakt som kom in. Men vad händer då när spelare från KL, för det får man ändå respektera, det kanske spelare från KL som åker över till NHL för att liksom vänta ut läget lite. Det har jag liksom fått lite indikationer när jag pratar runt, att man ska nog inte vara så säker på att alla spelare kommer komma till Sverige eller Schweiz eller Finland eller Tjeckien för den delen, eller Tyskland, utan en del kommer nog kanske åka över till AHL/NHL och signa kontrakt där borta för att vända ut tiden och kanske bli en återvändare, typ likt Andreas Borgman, Pontus Åberg var den här säsongen.
Alltså att man är beredd att signa någon form av tvåvägskontrakt och ta chansen, och sen så kanske funkar det inte i november, december, lite så kommer man till Europa.
Och då vet man hur det ser ut lite med klubbar och den typen av saker. Så att jag tror att vi kan se en sån också, vilket då rimligt skulle kunna betyda att en sån som Fredrik Olofsson i Oskarshamn, han borde ju kunna få ett NHL-kontrakt, men det kan ju också betyda att det finns skickliga spelare i KL som väljer att åka över på de kontrakten, för så är det ju. Man kan inte signa hur mycket spelare som helst. Varje NHL-klubb har 50 kontrakt man kan ge. Man kan inte dela ut fler än så. Så att det finns ju ändå en konkurrenssituation där borta också.
Ja, så är det verkligen. Nu sitter jag med alla svenskar som har spelat i KHL framför mig den här säsongen. Jag tänker ju en sån som Ulla Alsing. Han känns ju helt given att han ska spela i Djurgården nästa säsong om de spelar kvar i SHL.
Ja, och Linus Hultström. Ska han till Djurgården? Ska han till Linköping till exempel? Det är ju... Alltså det är bra namn som finns där ute, och för Djurgårdens del, om förutsatt att de klarar sig kvar då i SHL, så har ju de en del fina hemvändare som skulle kunna komma.
Och samtidigt har ju inte klubbarna hur mycket pengar som helst, så jag vet att Timrå sitter i en, man får kalla det lite skitsits, för att de vill ju förlänga både med Robin Hansel och Ty Ratti som har gjort jättebra för dem. Men sen så kommer Emil Pettersson och Anton Vedin och knackar på dörren, samtidigt ska Anton Lander komma hem. Det, är ju, det får inte bli för tjockt heller.
Nej, alltså det är ju det. Men det är det jag menar, att det blir ju till viss del klubbarnas marknad. Jag menar, vill den här typen av spelare hem så kommer man säkert lösa det, men kanske inte till det kontraktsvärdet som det hade sett ut för ett år sedan.
Vi var inne där på Oskarshamn. Vi har fått en fråga från Niklas P. Vad händer med Oskarshamn? Är det konsekvensen av att spelare redan är förlorad trots att man avfärdar allt snack om att sådant ska påverka prestationen? Då ska vi säga att Oskarshamn har väl inte gått superbra de senaste 5-10 matcherna?
Nej, jag tror att till och med de är de sämsta lagen de 15-20 eller om det var 18 senaste matcherna så har man haft en klart nedgående trend. Man kommer landa in som ett slutspelslag för första gången i klubbens historia. Jättestarkt. Det som är negativt att man har kanske en ond spiral in i ett slutspel. Men har samtidigt matcher nu. Man har Brynäs gånger två som man har haft ganska lätt mot de här åren. Man varit uppe framförallt i år och i fjol. Så man finns ändå chans att stötta tillbaka. Men det som var ett race in på topp 6 för Oskarshamn för en månad sedan, det är det inte nu. Utan man kommer landa på slutspel 9-8-9 någonstans. Där kommer man landa in.
Vi kan slå fast att de blir 9 tror jag faktiskt, för att jag tror inte lag 10 kommer nå dem, och de når inte Färjestad och Leksand och de som är upp där i kön så att säga.
Nej, men hade du sagt inför säsongen att Oskarshamn skulle sluta 9, då hade ju alla slagit frivolter i Oskarshamn och jublat. Så att de har ju oavsett så har de gjort det förbenat bra.
Ja, alltså det får man ju säga. Tänk att man kan slå fast med 7 omgångar kvar att de är tokklara för åttondelsfinal.
Men Oskarshamn där, nu har vi ju i alla fall kunnat sätta tränartrion som kommer vara där, eller kvartetten med Mikael Sandberg, Filander. Du avslöjade förra veckan att Kristoffer Nogren kommer bli assisterande tränare, backtränare, och nu skrev Barometern här förra veckan att Mikael Holmqvist, Brynäs-tränaren, skulle gå dit. Spontana reaktioner på det?
Jag vet inte riktigt, och jag Nej. Vet inte riktigt vad står Micke Holmqvist för, och Kristoffer Nogren har inte varit inne och jobbat i en klubb sedan han var någon form av GM i Arboga. Han har visserligen varit nära hockeyn i form av disciplinnämnden. Vad tycker du förresten om det, att om han vet om att han ska vara i Oskarshamn nästa säsong, att han sitter kvar Nej. I disciplinen?
Nej, absolut inte. Nej, det ska han definitivt inte göra. Är det som så att ett kontrakt är signat med Oskarshamn, så ska ju han definitivt inte vara i disciplinnämnden. Det är ju helt otänkbart såklart, med tanke på att det kan ju vara en situation där Oskarshamnsspelare bedöms. Sen är det klart, han har en av typ 7 röster i den där disciplinnämnden, så det är inte jättetungt. Men oavsett så ska det inte behöva bli den form av diskussioner, så absolut ska han inte sitta kvar där.
Ja, vi räknar bort Oskarshamn från topp 6. Tänk att nu njuter de i Oskarshamn när vi räknar bort dem igen, eller hur?
Ja, just det. Ja, nej, men fan, vi har ju räknat med dem hela säsongen. Men topp 6, där är de borta ifrån. För jag menar, det kommer bli ett våldsamt härligt race hela vägen in där. Men topp 4, där är vi i alla fall, det har vi slagit fast. Rögle, Skellefteå, Luleå och Frölunda. Men där bakom, Växjö 73, Örebro 72, du har Leksand 72, där Färjestad 69. Den topp 6-platsen och ta sig in där, det kommer bli viktigt.
Ja men det kommer att bli, alltså man pratar väldigt mycket om bottenstriden som vi kommer komma till, men alltså det är ju verkligen, det här topp 6-racet är ju verkligen intensivt också, så det betyder ju mycket för alla de lagen som spelar där också nu.
Så är det ju. Sen tycker jag Leksand tog en jättetung seger mot Växjö. Kaskis och kom upp och spelade bra. Det jag tyckte var lite intressant, nu var ju Patrik Zackrisson tillbaka. Då satte man in honom direkt i toppkedjan med Verino och med Camper. Utan då tog man ju Rivik från den kedjan till en annan. Så det är ju liksom ändå ett tecken på att man bryter inte det som har fungerat, även om man vet vad Rivik går för.
Jag ser att det kom någon fråga här i förbifarten i vårt flöde. Vilken kedja tycker du Zackrisson ska spela i landslaget?
han har varit riktigt bra. Han har varit riktigt bra. Men han är den tiden när Zackrisson är i landslaget, den är förbi. Men han var bra många år och hade fina år i landslaget. Det sexigaste vi har just nu i SHL, det är ju bottenstriden. Jag har full förståelse för om Linköping, Brynäs, Malmö, Timrå och Djurgården inte tycker att det är lika roligt. Men för oss som sitter vid sidan så är det ju, ja, det är ju hett. Malmö har gjort klart, i alla fall du avslöjade det Johan i söndags, att de har en ny sportchef till nästa säsong, Björn Liljander från Frölunda. Är det han mannen som ska förändra Malmö?
Jag tror faktiskt att de behöver någon som är ganska dedikerad till uppdraget. Sylvegård har suttit på posten i 10 år, har varit kombinerad vd och sportchef. Nu är det en person som älskar hockey, brinner för hockey och ser väldigt mycket hockeymatcher som kommer jobba uttryckligen med det här laget. Och Sylvegård kommer väl då var kvar som en form av GM, kan jag tänka mig. Jag skulle kunna tänka mig att det blir så här att Björn Liljander blir Malmös svar på Erik Forsell och Sylvegård blir Malmös svar på Niklas Lundqvist, om man uttrycker det så.
Ja, jag pratade faktiskt med en hockeyperson som har väldigt bra koll på branschen, och han sa om Malmö håller sig kvar så kommer de vinna SM-guld inom 4 år, för så bra är Björn Liljander. Han sa att det var ett kap. Det finns ingen i hockey Sverige som kan spelarna från typ 94, 95, 96 kullen fram till 2006 kullen bättre än Liljander. Så att han har ju onekligen jävligt bra koll och kan ju sätta en struktur. Han kommer ju faktiskt i ett blankt papper i Malmö där han ska sätta strukturen. Han har med Frölunda byggt upp en verksamhet med mycket scouter och så. Det är ju en personlig relation som han har byggt upp. Det kan ju han säkert flytta med till Malmö. Så att, skulle jag säga, ett kap för Malmö som verkligen behöver stärka sin organisation.
Ja, och det som ändå har varit det viktiga här tror jag för Malmös del är att Sylvegård har varit så involverad som han har varit, att man inte bara skickar ut honom efter de här 10 årens tjänstgöring, utan att han har kanske gjort 2 mindre bra år då Malmö har varit ett bottenlag, men det är ju ändå han som har varit med hela etableringsfasen i klubben och han har varit väldigt delaktig i det här, så att jag tror att det blir viktigt och jag tror det blir bra eftersom han har 2 söner i laget också. Yeah. Så att Björn sitter som den uttalade sportchefen för härlaget.
Då är Liljander som ska vara den som är i och kring laget. Då kan Sylvegård, ordförande Larsson och alla hålla sig därifrån. För det måste Malmö få en struktur på. Men mycket frågor den här veckan som har dykt in har varit kring huruvida Peter Andersson kommer till Malmö eller inte. Malmö skickade ut ett pressmeddelande där det stod att ja, Peter Andersson ska vara klar. Det var citat från Peter Andersson. Men man glömde den lilla pikanta detaljen att titta med Brynäs. Det kan ju.
Ja, alltså. Ja, det är, alltså det får ju bara inte hända att man sätter sig i det läget, och det får ju ordförande Mats Larsson ta på sig fullt ut. Det var hans fel att han var för snabb på knappen och kommunikationsavdelningen fick ett OK av honom att skicka ut pressmeddelandet klockan 14:15, vilket de också gjorde, men de var inte överens med Brynäs, och det är Larsson som får han får ta på sig det.
Men kanske ett geni den här Larsson, för har vi ändå inte sett en Peter Andersson-effekt, skämt åsido. Men man vann ändå mot Örebro borta, man spelade väldigt bra skulle jag säga mot Örebro hemma i lördags. Och du var på plats i Linköping idag där man också vann den så viktiga bottenmatchen. Och då säger vi minsann välkommen till bottenstriden Linköping.
Så kan vi nog säga, för att jag tycker Linköping påminner lite grann om det Malmö-laget man har sett på hemmaplan den senaste tiden, att det förväntas väldigt mycket av laget när man kommer hem och spelar hemma. Man skapar väldigt mycket. Linköping var ju totalt dominanta skulle jag säga första 10 minuterna. Fick inte in ledningsmålet. Sen är det Malmö som går upp i ett relativt långt anfall och sen så gör de 0-1 genom Marcus Sylvegård, och sen så är det Malmö som sätter sig i förarsätet och det orkar inte Linköping ta sig ur.
Fredrik Händemark, det är väl den gamla, gode Fredrik Händemark vi ser igen.
Verkligen. Han och Söderberg driver laget. Vilket jag inte trodde att jag skulle sitta och säga. Ja, det vet jag inte. Men det såg jag inte komma för 2 månader sedan. Att det var de 2 som skulle vara de drivande i laget. Jo, om man ser till vad de har uträttat de senaste åren. Men inte så som det har varit upplagt i Malmölaget. Joakim Ryan tycker jag också har kommit upp starkt här efter jul, smugit lite. Det är en back som kommer gå mot 30-32 poäng i den här serien, och det är starka papper.
Du såg ju Malmö mot Örebro ett par gånger om, och framförallt då i lördags. Vi har fått en fråga från Ekan. Går det hävda annat än att Enroth är seriens bästa målvakt? Borde även vara kandidat till MVP, även om den konkurrensen såklart är tuff. Enroth har ju varit riktigt vass mellan stolparna i Örebro.
Ja, verkligen. Han släppte 4 mål i Malmö, men var ändå bra, för att de sköt ändå iväg 53 skott tror jag det var i matchen. Enroth, jag tycker inte Arntzen har varit där Arntzen var för något år sedan, utan jag tycker det är Enroth för hela slanten. Jag tycker Arnsen kände man att okej, kan han börja hota Enroth? Nu tycker jag inte han är nära.
Nej. Nej, det är, Enroth har ju verkligen tagit eller steget. Han har ju varit bra, men nu har han ju hittat den här toppnivåerna, tycker jag, kväll efter kväll efter kväll. Så jag får väl hålla med Ekan där att bästa målvakten i serien och en het kandidat för MVP definitivt.
Men på tal om Örebro, en back som man inte pratar om överhuvudtaget någonsin, som man bara känner att ja, men han är bara där som en sargutback. Men jag tycker Gustav Backström är en back som är väldigt, väldigt bra.
Nu, det tog 99 avsnitt för att skola in dig i defensiva backskolan här. Äntligen har du fattat storheten i defensiva backar, Svensson.
Ja, håll med om att han är bra, Gustav Backström.
Ja, absolut. Han är ju svinbra och enormt nyttig för dem. Örebro har ju liksom blivit en stöttespelare. Örebro som har mycket importer. Det är klart att den typen av spelare som han är ju enormt viktig.
Du som såg Timrå mot Djurgården under söndagen, vad fick du för intryck där när Dick Axelsson hade sin show, såg jag?
Show? Med all respekt för Dick Axelsson, han kliver in och gör 3 mål i den matchen. Men jag har aldrig sett en så spelare som gjort ett hattrick var så osynlig som han var. Han liksom dök ju bara upp där chanserna var. Men det är ju en styrka i sig också. Men det var en jättebra match. Så underhållande match. Man tänker ju liksom bottenmöte, 2 lag som är nästan lite rädda och framförallt en känsla av att vi får inte förlora det här eftersom poängen är så viktiga när man slåss inbördes med varandra. Men det var full fart fram och tillbaka. Och den här kedjan i Timrå med Ratti, Lodin och Hansel. Satan i gatan vad bra de är alltså. Alltså den här Jellina som jag högaktar som back, han hade ju våldsamma problem så fort han kom på isen med dem. Då var ju de var ju faktiskt tvungna att sära på Greg Nanny och Jellina för de hade så stora problem defensivt.
Och Lodin, det får vi säga det också. Vi har fått lite frågor kring hans rekord som han tog över i veckan när han gjorde det snabbaste målet för Timrå i SHL. Han tog över det med dig. Det var 10 sekunders marginal han tog över det med.
Men vad, alltså att jag har inte ens vetat att jag har haft ett rekord. Jag har inte ens vetat om det. Förstår du hur kaxig jag hade kunnat varit? Alltså så här, ja, men håll käften. Har du någon rekord eller? Alltså jag har ingen aning om det där. Det är ju så här, det har ju ändå liksom, vad är det, 2005 eller 2006? Det har ju gått
2005 var det, 6 december 2005.
Ja, men det har ändå gått liksom, vad är det?
17 år.
17 år, då har man kunnat 17 år gått och varit rätt mallig. Men jag har inte ens vetat om rekordet. Så nu undersöker alla typer av historieböcker. Finns det något rekord jag faktiskt sitter på?
Men du, vad får du för intryck av Djurgården och Timrå? Timrå är bra, men ja. Djurgården, de tar ju poäng och de tar mycket.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Poäng nästan varje match.
Men alltså, i den här matchen tycker jag att Timrå är det bättre laget, det spelförande laget. Men Djurgården har fått ihop någonting. De fortsätter köra, de fortsätter gnugga på. De hittar liksom vägar in i matchen. Så har de skickliga spelare. Jag menar, kedjan där med Sörensen, Rensfält och Cederqvist. Alltså, den är jättefin, Sörensen. Han hittar liksom ytorna i mitten, tar sig in i farliga situationer. Han är ett hot så fort han är på isen. Nu spelade inte William Eklund, men vanligtvis har du Läcker, Mäki och Tim Söderlund. Det är ju en liksom vass kedja. Sen har du Rakhshani och Dick Axelsson som hittar varandra. Rakhshani har ju varit jättebra mot både Timrå och Frölunda efter att ha fått kanske en liten uppsträckning. Paul Carey liksom petades helt mot Frölunda. Det var väl kanske att Rakhshani, om inte du kliver fram nu så är det nog kanske du som får kliva åt sidan sen.
Du var inne där på Filip Cederqvist och Ludvig Rensfeldt. Jag kände ju att Rensfeldt var ju väldigt mellanmjölksvärvning av Djurgården. Men han har varit en av de drivande spelarna hela säsongen. Och Cederqvist är ju ett superfynd.
Ja, det är han verkligen. Och det har man gjort. Alltså, man pratar Linus Karlsson i Skellefteå och Pontus Andreas. Och man glömmer lite Filip Cederqvist som ett hockeyallsvenskt fynd till liksom billig peng. Där har Djurgården liksom en av få ljusglimtar sett över hela säsongen. Men det är liksom, det är Fagervalls stämning, det är en aura, det finns en annan, ett annat lugn runt hela Djurgården nu sedan Fagervall kom in. Så att nu möts ju på tisdag igen. Jag skulle väl ändå säga, även om Djurgården vann, tog 2 poäng här, förlorar Djurgården, alltså att de går nollar i den, då blir det nog ändå kval för Djurgården. Även om de har haft ett jäkla liksom race här, med tanke på att Malmö vann, du hade Brynäs som vann, det är liksom, då blir det ändå, det är ett steg upp nu.
Och Frölunda förlorar för andra dagen i rad mot ett bottenlag på bortaplan och tappar faktiskt ledning också för andra gången i rad mot bottenlag. Vi får ju säga det att Brynäs har repat sig bra efter att de vann mot Luleå i veckan och så vinner de även mot Frölunda hemma. Det är blytunga poäng för Brynäs.
Det var jätteviktiga, och framförallt när man torskade i lördags mot Timrå 6-2, och med tanke på Brynäs, spelarna, stora delar av laget var ju med i fjol, de har ju själva vittnat om det här var det värsta, det här vill jag aldrig uppleva igen, det var liksom tårar i ögonen efter, det var inte ens glädje när man slog ut HV i fjol, utan det var bara så här, vad som än händer i min karriär, aldrig var med om det igen. Och nu är man där liksom inför matchen mot Frölunda. Hade man torskat mot Frölunda, då hade man i allra högsta grad varit inblandad. Nu har man ju skaffat sig lite luft, även om man har faktiskt ett tufft schema nu framöver med dubbelmöte både mot Rögle och Oskarshamn, de 4 nästkommande matcherna.
Samtidigt Oskarshamn, vi var inne på det, att där kan luften ha gått ur laget lite. De har inte jättemycket att strida för, varken upp eller ner, men samtidigt vill de väl ha en god känsla inför deras historiska slutspel.
Ja, men Brynäs har haft svårt mot Oskarshamn både i fjol och den här säsongen, så att jag menar, det finns liksom, det ser man, det finns inga givna matcher. Brynäs åker upp och vinner mot Luleå liksom. Djurgården åker upp och vinner borta mot Luleå, Djurgården vinner mot Frölunda. Det finns liksom ingen självklarheter i den här serien. Det finns inga lätta matcher, vilket gör att i våran roll, Johan, vi ska slå fast att nu händer det, nu de är topp 4 liksom, man ska passa sig väldigt noga för att göra det framöver. Kan vi inte lova varandra det?
Ja, det får vi faktiskt göra. Men jag har ju lovat att Brynäs inte ska spela play-in, och du har lovat att Linköping inte ska göra det. Jag ligger ju faktiskt en poäng före där just nu där i den interna uppgörelsen.
Ja nej, men alltså, jag trodde ju att Linköping skulle få ett liten push där efter segern mot Färjestad i lördags. Men som du säger, kanske hemmaplan, pressen, måste vinna känslan, den är svår att hantera. Vi gratulerar HV71 till segern i Hockeyallsvenska, den grundserien. Tror jag det har ganska lite betydelse, bortsett för att man får välja. Det har en stor betydelse, men HV har ett större mål med säsongen än så. Men du var ju på plats i fredags och såg HV71 mot Modo. Vad fick du in för intryck av den matchen och de lagen?
Först och främst var det så fruktansvärt roligt. Det var fullsatt på bortastå och det var fullsatt i hela hallen. Hemmastå var laddade, det var fredag kväll. Det var Hockeyallsvenskan när det var som absolut bäst. Det enda som var egentligen tråkigt med matchen var att den var avgjord, kände jag, när Tyler Keller hade lurat upp hela Modoförsvaret och satte 2-0 i den andra perioden. Det var väl det jag kände. Modo stack väl upp lite i första perioden, men jag tyckte luften gick ur dem. De kändes tunna när luften gick ur dem.
Jag fick flashback när Tyler Keller gjorde det målet. Han gjorde ett liknande mål mot just HV71, hans första säsong i Oskarshamn. Då var det Erik Martinsson som han fintade upp på läktaren, en väldigt duktig back. Men Keller har ju, alltså, kommer han upp i den nivån, så har ju, alltså, spetsen som HV har, alltså, spela när de möter HV71 i ett slutspel, spela tufft, ja, men HV, de kan spela tufft liksom, de spelar snabbt, ja, men HV kan spela snabbt, spela liksom tekniskt skickligt, ja, men HV, du slår inte HV på någon av delarna. En del lag kan ju vara väldigt tekniska men kanske inte tuffheten. HV har ju alla typer av ingredienser, de kan ju liksom stoppa in en spelare i 2 matcher för att ha tuffheten och liksom ta bort kanske skicklighet de matcherna, beroende på hur matchbilder och matcher utvecklar sig.
Men du frågar mig om reflektioner från matchen. Mm. Det finns en reflektion jag hade från matchen, och det var när Lars Lindberg fullständigt dominerade inför matchen. Alltså, han skulle kunna vara speaker precis överallt. Och vi sa det till honom efter matchen, vi träffades efter matchen också. Alla var ju helt fascinerade över hur han bara tog över showen fullständigt i Husqvarna Garden.
Efter första torsdagen i mars igår så är det dags för en ny hyllning. Det har kommit till tiden på säsongen för att dela ut pris till Hockeyallsvenskans bästa junior. Priset som heter Guldgallret. Det här är ett pris som har gått till spelare som William Karlsson, Filip Forsberg och Jonathan Dahlén. Årets pris, det går till en spelare som har dominerat, som har chockerat och som har höjt ögonbrynen från Hockey Sverige och tänkt, är man var så bra? Då är frågan då, vem har vunnit det här priset? Och 100 000 kronor till HVs juniorverksamhet. Priset 2022 går till Emil André!
Ja, kung Lasha Lindberg och kung Emil André, vilken säsong han har gjort. Det är ganska coolt när man kollar på historiken på det där guldgallret. Spelarna som har vunnit det, de har ju haft rätt fina karriärer.
Det börjar med Fredrik Pettersson Wenzel. Nu har han lagt av med hockeyn. Han vann alltså 2010. Sen började de riktigt tunga namnen trilla in där. Det var William Karlsson, det var Filip Forsberg. Sen var det Jonathan Dahlén som vann något år. Elias Pettersson har faktiskt aldrig vunnit det.
Nej, bara en sån sak.
Nej, men det är riktigt bra spelare som har vunnit det där priset. Så man kan, Mattias Norlinder vann ju det 2020. Kalle Klang kan vi ju slå fast att han kommer att bli en riktigt bra målvakt i framtiden i alla fall. För alla spelare som har vunnit det har ju blivit minst toppspelare i SHL.
Ja, nej, men stort grattis till Emil, och det var väl du sitter ju i den juryn, och det var väl kanske inte det svåraste beslutet en jury har behövt ta med den bästa junioren i Hockeyallsvenskan.
Jag tror alla jag pratar med från juryn hade gett Emil André femman och Albert Sjöberg Södertälje fyran. Sen var det väl lite blandat efter det, men så tror jag de flesta faktiskt röstade. Men det som var tråkigt under matchen där var ju den tacklingen som Svenningsson i Modo delade ut på Emil André. Och vi har fått en fråga från Roggan här. Jag skulle vilja höra Sannis tankar om Svenningssons tackling i fredags. Och Joakim Yngve undrar precis samma sak som Roggan.
Det som är, det är ju en klassisk så här tackling som, så skolboks exempel på fel utförd tackling, kommer in som tredje gubben, tacklingen tar direkt i huvudet där Emil André då är uppvaktad av en annan moderspelare. Så att det var en misslyckad, dålig och väl, eller liksom dåligt illa tajmad tackling rakt igenom. Så att Svenningsson kommer få då en såklart kännbar avstängning.
Det, jag såg att det fanns lite reflektioner om att Emil André sträcker sig lite efter pucken. Är det någonting som man ska bära med i det här?
Alltså det är någonting som Emil kan bära med sig definitivt framöver när han ska över till att spela NHL och liksom fundera tankar om man ska sträcka efter den pucken. Här väljer jag att helt liksom lägga det på Svenningsson att han måste ta ett bättre beslut i det läget. Sen finns det alltid omständigheter huruvida man gör si eller så, men till syvende och sist tycker jag det största ansvaret i det här fallet landar på Svenningssons axel, höger axel.
Och jag läste att Svenningsson var väldigt ångerfull i lokaltidningen Örnsköldsviks Allehanda dagen efter när han pratade om det, och det är väl bra det i alla fall.
Men du, det är ju en fråga från Sofia Lind här. Om Emil André blir kvar i HV71, vem blir han då chefen för HV71 och Emils chef? Johan Hult, out. Och du avslöjade, du och kollega Adam Johansson avslöjade väl att Nubben skulle eventuellt in i HV71. Tror du det blir så? Och i så fall, är det rätt?
Alltså när jag hör Nubben prata i Adams podd så får jag väldigt mycket känslan av att det där känns ju tokklart, helt ärligt.
Ja, han är...
Det är den känslan jag får när jag hör Nubben prata där.
Nubben är väldigt dålig på att ljuga. Det är ju egentligen en bra egenskap att ha. Han är ju brutalt ärlig, Nubben. Så att, lite synad blev han där. Men det var ju högst oväntat, ska jag väl ändå säga, att han i så fall skulle gå till HV71.
Ja, nej, men det är det ju. Alltså, han skrev ett långtidskontrakt med Timrå 2021-säsongen. Någonstans är det så för Nubben. Det finns ju två saker där. Hur mycket längre kommer han med Timrå?
Mm.
Om Timrå klarar sig kvar här nu, känner han då att så långt kan jag ta Timrå nu? Det bör vara någon annan som ska ta Timrå till nästa steg. Och nummer två, Nubben hade en misslyckad tid i Frölunda. Ska han någonsin ta revansch för det och bli någonting annat än bara den som har lyckats med Timrå och etablera dem i SHL? så är det ett sånt här uppdrag han ska ta.
Men det är ju förutsätter att HV går upp, eller förutsätter. Det är ju en utmaning, större utmaning kanske, om HV går upp. Och det för oss ju genast in lite på det Roggan var inne på också. Bland annat, hur kommer HV71 välja i slutspelet? Det är ju rätt intressant med tanke på hur tabellen ser ut. Och HV då får ju som sagt välja först, och då får de välja bland de två lägst placerade lagen.
Ja, men precis. Nej, man får välja bland alla som ligger från plats 5 och
neråt. Ja, det var så det var, där ser. Och det skapar ju ett läge som är rätt intressant. Man ska ju vara jävligt kaxig från HV71 sida om man väljer lag nummer 5. Det kommer man såklart inte göra. Man kommer gå efter lag 7, lag 8 där, eller de lagen som via play-in tar sig in i kvartsfinalen.
Ja, så kommer det väl bli. Och AIK, Mora, Västervik ligger där just nu. Vita Hästen är ju också där inne nu. Så att du har ju ett gäng där. Det är ett race. Alltså man kan ju inte utesluta att Tingsryd och Almtuna, de här kommer vara... Almtuna får bli tufft kanske. Men alltså Tingsryd kan väl kanske vara med i det också. Men man får väl utgå att det blir något av de lagen. Och de... Jag tror att drömmen för HV är ju att typ Tingsryd går dit och skräller i en åttondelsfinal. För Tingsryd hade man ju ganska enkelt för, får man ju ändå säga här nu. Det var inte allt för länge sedan man slog dem stort på bortaplan. Och,
det realistiska är ju att Västervik, alltså att jag är svårt att se att Tingsryd ska kunna krångla sig förbi då kanske Mora eller AIK i en åttondel. Västervik skulle kunna göra det. Kristianstad, om de nu landar in i en åttondel, så nu har Kristianstad ganska liksom, bra spelschema kvar ändå, så de kan ju faktiskt ta sig in på topp 6. Och då är det svårt att se att HV skulle välja topp 6-lag, speciellt med tanke på att man har svårt för Kristianstad.
Ja, men om vi leker med tanken att det handlar om Västervik, Mora, AIK och Västerås och Kristianstad då. Vilket hade du valt när du var HV då? Är det Västervik då?
Västervik. Och det som är lurigt med AIK, HV mötte ju AIK typ i omgång 10 ungefär, så hade de mött dem 4 gånger. Det var ju helt sinnessjukt spelschema. Så de har inte mött AIK stort sett på hela säsongen. Och med tanke på att AIK har blivit rätt mycket bättre under säsongens gånger, så är det lurigt. Mora har ju spelat också bra mot topplagen.
Och Mora har slagit HV i Jönköping.
Alltså det är ett tufft val. Men jag tror ändå att man kommer välja Västervik, och om Kristianstad landar utanför topp 6 då, så tror jag att man ändå kommer välja Kristianstad trots att man haft svårt för dem.
Ja, för Kristianstad har ändå slagit HV i 3 matcher under säsongen, men jag har ju väldigt svårt att säga att Kristianstad ska slå HV i 4 av 7 matcher i ett slutspel.
Nej, jag slog ju fast i fredags, även om jag ska fan akta mig för att slå fast grejer. Det är med tanke på racet där i botten av SHL. Men HV kommer, det är svårt att se att något lag kommer vinna 4 av 7 matcher mot HV i en kvart, semi eller final.
Nej, men så är det. Men ett lag som ändå har kommit igång lite här nu den sista tiden är ju Björklöven. Nu har ju Viktor Stråle fått sätta lite prägel här under någon veckas tid, och de har ju vunnit väldigt mycket match. De har vunnit varje match sedan han kom in, och de vann ju faktiskt mot HV borta. De ledde 2-0, tappade till 2-2, men vann ändå i sudden death sen mot HV. Så nu har de också fått lov att vinna i Jönköping. Det kan väl ändå vara en ganska bra boost för Löven att få med sig in i ett slutspel där de kanske ställs mot HV i en semifinal.
Ja, och det här har jag liksom funderat ganska mycket på kring ett slutspelsträd då. Man vill ju undvika fjärdeplatsen för att då undvika att spela mot HV71 i en semifinal. Men jag är lite inne på att det kanske är bättre, du har större chans att möta HV i en semifinal än vad du har att vinna i en final. Av den enkla anledningen att HV har ju så enormt brett lag. Det är inga annat lag som har den bredden. I ett slutspel så blir det skador. Ju längre in i slutspel, ju mer slitna blir spelarna. Jag tror att det kanske har ett större chans då i Björklövens fall att vinna mot dem i en semifinal än vad de kanske har i en final.
Jag förstår exakt vad du menar. Jag förstår vad du menar, för att man kan ju säga det här att Björklöven blev ganska slutkörda förra säsongen av den matchen de gick med BIK Karlskoga, tror jag.
Ja, och sen kom ju till deras försvar, eller kom ju covid in i truppen som förstörde mycket för dem såklart. Men det som är med Björklöven, jag gillar man går på instinkt, man går på liksom ett hårdare pressspel, aggressivare. Det är liksom som att spelarna får leva ut lite mer nu. Min erfarenhet så här, när man ändrar typen av spel under säsongens gång så har man heller inte tränat för att spela den typen av spelet. Om Björklöven liksom skulle ha tränat på ett speciellt sätt med den här typen av intensitet så hade man varit intensivare i matcher under Halsvallsons ledning. Det har man inte varit. Så det här betyder ju att man har ökat intensiteten på träning och på matcher. Men frågan, kommer man orka det i match efter match varannan dag i ett slutspel? Det är ett frågetecken. Men det Björklöven och Stråla visat upp hittills, dubbeltumme upp.
Och vad säger du om att Stefan Öhman har anslutit till båset?
Bra tror jag. Uppskattad person. Inte alls redo för att vara headcoach såklart. Men att man behöver mycket folk i ett bås där, det är ju viktigt. Och det tror jag Stråle, med det som han vill jobba mycket med statistik och den typen av saker. Kanske Öhman som är en bra person uppskattad kan jobba lite mer med kontakter, med feedback och så med spelarna. Så att, det är bra, det är jättebra.
Västerås har ju haft en ganska tuff vecka. Man blev av med poäng. Och det ska vi säga det att regelverket säger ju att det är så det ska vara. Att man, har man spelat med spelare man inte får lov att spela med. Och det gäller både migrationsverk och det som inte har varit registrerat i system och så vidare. Kan inte alla turerna där. Men är du inte en fullvärdig registrerad spelare som har yrkestillstånd eller registrerad i med transferkort och allting. Och spelar med de spelarna ändå. Då är det poängavdrag som gäller. Och jag tycker ju personligen att det är ett alldeles för hårt straff för Västerås. Att man får det. Och jag ser det väl kanske inte så som att Västerås straffas mest. Utan jag ser det nästan som att Tingsryd och Almtuna och Vita Hästen. Och de straffas för att Södertälje har haft turen att möta Västerås när det här inträffade.
Ja, och man får ju då, de tog ju en poäng i den matchen Södertälje. Man fick ju ytterligare två poäng plus fem plusmål. Och det som är grejen här är att Västerås hade ju gjort sin hemläxa så tillvida att man ringer till Migrationsverket. Man hade haft kontakt med till exempel om det här med EU Green Card och att man kan då tävla under 90 dagar. Så ringer Migrationsverket och får klartecken. Men det är som om jag skulle ringa till någon myndighet och den personen säger, men det är helt okej för dig att ta ut den här typen av pengar i försäkringsstöd, och så är det inte det. Då är det ju de som har gett fel information, och i det här fallet så tar ju Svenska ishockeybunden och tävlingsnämnden noll hänsyn till att Migrationsverket har gett fel information. Och som jag har förstått det så har Migrationsverket också gjort en skrivelse till förbundet att de har gett den informationen.
Ja, så sista ordet kanske inte är sagt,
sista,
trots allt.
Sista ordet är sagt. För det finns ingen gråzon. Det är svart eller vitt. För ska man börja rucka på de här sakerna, liksom att ja, men si och så, vi pratar med den och den personen, det kan det bli ett jäkla haveri här framöver. Så att,
så att överklagan som Västerås har gjort kommer inte ge någon effekt överhuvudtaget?
Jag har väldigt svårt att se det. Jag ska säga att jag lider med Västerås och de andra lagen som blir drabbade, absolut. För jag tycker att man hade ändå gjort en grundlig research på det här. Men det faller ju liksom på den egna klubben. Och har man då fått fel information från Migrationsverket, det är samma sak, om jag får fel information så landar det på mitt ansvar. Vilket kan tyckas konstigt när man ändå ringer till instanser och myndigheter som har koll.
Ja, och det får ju ytterligare påverkan i bottenstriden också, eftersom Södertälje får ju fem plusmål istället för att man får ett minusmål i den matchen, så får du helt plötsligt fem. Så det är ju sex måls skillnad för Södertälje i bottenstriden. Och då Södertälje är på minus 47 nu, och jag menar de andra lagen ligger där nere på minus 48, minus 49, så det har ju blivit en fördel där också, eller i alla fall att de andra lagen inte hade den fördel de hade innan. Så att det är tuffa bud där, får man verkligen säga, men man ska väl ha lite flyt på vägen också, och oflytt också för de andra då. Men vad tror du om västeråska ryssarna? Vad händer här nu då?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer. Det jag kan säga är att Västerås är in en väldigt positiv sportslig trend med goda resultat. Och det har ju verkligen skaffat sig en bra rush in här. Och de blir en obehaglig motståndare för vilket lag som helst in till början med en kvartsfinal.
I vanlig ordning har det dykt in en hel del frågor. Jag noterar nu att vi har fått 122 svar på när jag skickade ut frågan på Twitter. Så det är ett väldigt engagemang, och vi har bakat in mycket här under poddens gång. Men vi tar en fråga från Wilmer. Aftonbladets rapport om missförhållanden där spelarna måste köpa ut sig själv. Vad säger ni om det? Jag riktar den frågan rakt av till dig.
För er som inte har hängt med lite så har Aftonbladet gjort en artikelserie där man har intervjuat agenter och ungdomsföräldrar till ungdomar och så, där man har vittnat om att man måste köpa ut sig själv från kontrakten i hockeygymnasium, alltså att spelare inte, när man väljer att lämna, att de krävs en ersättning som man inte riktigt har fullt medveten om när man går till hockeygymnasium. Det är väl bra att det lyfts fram. Jag har inte sett det som ett jätteproblem. Med det sagt så ska jag inte liksom underskatta det här som de har skrivit. Men jag vet själv i samband med att Fabian Lysell där lämnade Frölunda i fjol för Luleå. Då är det klart att Frölunda vill ha en rejäl sudd pengar. För att man har investerat i honom första vals draft och så. Det är klart att man inte bara släpper honom till Luleå. Så det är en självklarhet. Då vet jag att Nina Wenström som är agent till Fabian Lysell försökte sälja in det här till mig, att liksom, det är viktigt att man får till en förändring, att agent ska kunna hjälpa spelare tidigare ålder och det är inte rätt att man ska köpa ut. Jag svalde inte riktigt det bet, jag gick inte igång på det. Men nu har man gjort en artikelserie på det och det är väl bra att lyfta fram, men jag har inte sett det som ett jätteproblem. Är det så att en spelare till exempel ska gå, vi säger från Djurgården då, och så ska han flytta tillbaka till Sollentuna till exempel. Jag tror inte det kommer vara de summorna det handlar om då, utan då är, ja, du får betala din utrustning så får du ta med den till Sollentuna. Men när en spelare ska gå från till exempel Växjö till Djurgården, då är det klart att man måste få ersättning mellan hockeygymnasierna. Så att jag delar inte den bilden som jätteproblem, även om kanske bra att det belyses då.
Men ponera att en sån som till exempel Liam Ögren, som jag vet kanske inte är helt nöjd med sin situation i Djurgården, menar du då på att om han går till en annan SHL-klubb och ett J20 superelitlag eller vad de nu heter nu för tiden, att de ska ersätta Djurgården för den tiden och den kraften som Djurgården har investerat i en sån spelare då?
Absolut, definitivt. För jag menar, skulle han gå till Frölunda så får ju Frölunda en av de bästa spelarna födda 04. Det är klart att då måste man ersätta Djurgården på något sätt i det där fallet. Så det ser jag som självklart, för att det är ett kontrakt där Djurgården committar sig att utbilda honom i 3 år och han committar sig till Djurgården. Så att det tycker jag är självklart. Sen om det är en spelare som ska gå från Växjö till Troja Ljungby till exempel och flytta hem för han har hemlängtan, då är det inte så klart att det är orimligt att man ska kräva de pengarna. Men det är väl bra att frågan lyft, men när jag fick det presenterat för mig så svalde inte jag storyn. Och så är ganska intressant också, bröderna Bibic har en podd, de diskuterade med ganska initierat och ingående förra veckan.
Vi tar en fråga till från Hockey LHF. Varför åker, är det bara för att du ska höra mig säga dummarna eller? Varför åker dummarna och förklarar många dumslut under match? Segt för alla, skapar det någon som helst mervärde? Jag tycker nej.
Nej, men det är klart det inte gör det. Det är ju helt värdelöst. Det där, kolla internationell hockey. Det är aldrig någon domare som åker på ett VM och pratar med båsen. Jag tycker liksom, du behöver inte åka och berätta varenda dom. Du ska åka till en sida båset, sen ska du åka till andra sidan och så ska du nästan åka tillbaka till andra sidan och säga vad du sa där. Där måste jag faktiskt lyfta fram domarna i matchen mellan Timrå och Djurgården. Riktigt bra match av domarna. Det var ju Micke Nord som är kanske ansett som Sveriges bästa domare och unge Kristoffer Holm. Felfri insats, lät spelarna avgöra, tog de uppenbara utvisningarna, höll det på en bra nivå. Riktigt, riktigt bra insats. Då får vi lyfta fram domarna som vanligtvis får rätt mycket skit.
Linjedomaren som gick i backen där, har du hört någonting mer där? Det såg rätt otäckt ut.
Ja, det var väl, trodde väl att foten eventuellt var bruten då han låg inne och fick åka till sjukhus för att röntgas. Och när vi spelar in den här sent söndag kväll så vet vi ingenting, men det såg ju jätteläskigt ut och hoppas, vi håller tummarna att det gick bra för honom.
Jag får bara flika in där att jag hoppas att det inte är något problem med isen i Timrå, för tidigare under säsongen så gick ju Sören Persson i isen också, slog i huvudet och fick en hjärnskakning. Och vi har ju sett tendenser till att det var lite sprickor i isen i Timrå i deras hemmamatcher mot både Växjö och Linköping, tror jag det var. Så att jag hoppas att det inte är någonting sånt som ligger bakom.
Nej, det är svårt att spekulera i. Men det var en läskig situation. Jag blev kall i kroppen när jag såg han sattes över foten där. Men en fråga också från Mats Hemmelainen. Vi har ju varit inne på HV tidigare. Teorier kring ny sportchef. Om det nu inte blir Kent Nubben Norberg, vad finns det för andra namn?
Oj, det var en riktigt bra fråga. Det är ju inte jättemånga namn. Vi spekulerar väl lite grann, jag och Adam direkt när det släpptes, och då hade vi inte ens med Kent Norbergs namn. Och nu ska ju Emil Gerardsson till Södertälje vad det verkar. Annars hade ju han kunnat vara ett namn. Annars så på ren uppstuds så har jag väl inget direkt konkret namn så faktiskt. Peter Jakobsson är ju en sportchef som har varit inne i gängorna så att säga. Men annars har jag inget.
Då är en fråga från Albert Karlsson på samma ämne. Vem blir sportchef i Djurgården? Vem hade du velat se eller ni velat se? Borde inte KG stopp eller få fortsätta?
Ja, definitivt ja. Att KG ska få fortsätta tycker jag.
Det är ett krav. Det är ett krav. Det är ett krav, eller hur? Låt KG fortsätta.
KG ska fortsätta. Han har gjort ett superjobb. Visserligen med en rejäl plånbok, men jag tycker att han har verkligen förändrat, och det verkar som att han och Tobias Persson också har hittat någon form av bra samarbete där KG är sportchefen och Tobias Persson är utvecklingsansvarig.
En fråga från Robin Rosborg. Ritto, alltså Mattias Rittola, kommer han spela mer hockey? Total tystnad från Leksand.
Jag skulle säga tyvärr nej. Det är väl de signalerna jag har fått, men det är inte så att jag ska sitta här och svära på att det blir så. Men signalerna verkar ju som att han inte ska spela mer, men jag hoppas att jag har fel och att han får avsluta på sina egna villkor.
David har en fråga. Du som såg Linköping idag. Vänta, ta bort det. David har en fråga. Du som nyss såg Linköping. Får vi se Brock Litten och flera säsonger i LHC? Den här veckan har han verkligen sett ut som han brinner för föreningen. Vad tror du kring Littels framtid i Linköping?
Han har redan varit nere i Schweiz en vända. Han har ju en tjej från Linköping, så jag tror att det finns goda möjligheter för Littel att vara kvar i Linköping. Och precis som du har påpekat här, det ser ut som att han har ett väldigt brinn för Linköping, så det tror jag att vi får se honom fortsätta.
Det blir intressant förhandling med tanke på portarna som har öppnats med spelare från KL som vi varit inne på tidigare, och vad det kontraktet kommer landa på. För oavsett om han stannar eller oavsett om han förlänger eller inte, så kommer han behöva ta en pay cut, för han har förmodligen varit en av de bäst betalda spelarna i SHL de senaste åren.
Så är det. Men det tror jag han kan vara beredd att göra med tanke på att han har sitt sociala liv med familjesituationen där också och har tjänat en hel del pengar under karriären.
Förra veckan så ställdes tävlingen in, och det vet vi att det rör upp känslor ute i hockeystugorna. Men såklart, vi är tillbaka med en tävling den här veckan. Och Johan, du får välja mellan en klubb, ett årtal eller en hockeypersonlighet.
Hockeypersonlighet lät ju intressant.
Då kör vi på 5 poäng. Har endast spelat 2 år i SHL, men däremot gått upp till SHL 3 gånger och åkt ut från samma liga 2 gånger. Hade ett bra shot.
Hade ett bra shot. Den kändes lite lurig. Att det var någon som kanske var duktig bland shotglasen, eller?
Hade ett bra shot.
Gått upp 3 gånger och åkt ur 2. Ja, men jag tror jag vill gissa faktiskt.
Oj, spännande.
Ja, men jag skriver ner här.
Vi har fått ett svar på 4 poäng. Han har spelat för Timrå, Modo och Skellefteå i antingen SHL eller Hockeyallsvenskan.
Ja, känns okej i alla fall.
På 3 poäng. Gör nu sin 22:a säsong i klubben, men ryktas byta klubb till nästa säsong.
Ja, men nu känns det bra. Nu känns det bra.
På 2 poäng. Ja, spelarkarriären var inte mycket till skillnad från den sportchefskarriär som han har haft i framförallt Timrå, men med en mindre lyckad sejour i Frölunda.
Jajamän. Nu hoppas jag på en travledtråd här på sista.
På 1 poäng. Driver spelbutik med Emil Berglund och Challe Berglund i Sundsvall. Och denna nubbe är vem?
Kent Norberg.
Ja, Kent Nubbe Norberg. Jag tyckte jag var lite sådär finurlig tyckte jag på 5 poäng. Hade ett bra shot. nubben.
Jo, men den var bra, den var bra. Det var faktiskt alla upp- och nedgångar egentligen som jag tog det på. Jag är inte så att jag tänker på sådana ledtrådar, alltså, med nubbe och shot och sådär. Nej, men den var bra, men den var snäll på femman, det får jag säga.
Ja, okay.
Den var snäll.
Ja, jag tänkte jag skulle lura lite det med att han hade bara spelat 2 år i SHL. Nubben spelade faktiskt 2 år med Modo i SHL, men hans stora framgång har varit som sportchef där han har tagit Timrå upp till SHL och ut med Timrå 2 gånger, och nu är de ju en hög dramatisk bottenstrid som ska bli så intressant att följa framöver.
Har du varit i spelbutiken i Sundsvall förresten?
Jag är ju Sundsvall as we speak, så idag måndag så måste jag in där och kika.
Det tycker jag verkligen du ska göra, för att, men du får ju vara beredd att offra en timme eller någonting, för att du kommer aldrig därifrån.
Ja, gott om tid.
Ja, och gott om tid, eller en god tid, hoppas vi att ni har haft i era lurar när ni har lyssnat på oss. Nu var jag riktigt smörig här. Men vi tackar för att ni har lyssnat den här veckan, och vi hörs igen om en vecka igen. Till dess, ha det bra allihop.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.